Då ska vi läsa Efesierbrevet tillsammans. Predikan kommer att utgå ifrån den sjätte versen, men jag läser som vanligt då vers 3-14. En enda mening, 202 ord. Paulus öser på: välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått en utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Då fortsätter vi resan genom Efesierbrevet. Vi har sett i vers 3 hur Gud har välsignat oss med all andlig välsignelse som finns i himlen. Och vi har sett i vers 4 hur Gud har utvalt oss innan jordens grund var lagd. Och vi har sett i vers 5 hur han har gjort oss till söner, som det står. Alltså inte barn i allmänhet, utan han har gett oss söners rätt. Män och kvinnor har samma tillträde, samma privilegium. I Kristus så blir också kvinnorna kallade för arvingar. Och finns i församlingen på samma rätt som män. Vi är gjorda till söner. Han har tagit oss upp till sina barn. Det är det högsta Bibeln säger. Det är underbart. Och nu tänker jag inte berömma mina egna predikningar här, men jag kan ju säga att jag själv har varit väldigt uppbyggd av det här och ser verkligen fram emot att få fortsätta genom Efesierbrevet. Och idag kommer vi till den sjätte versen. Och den är svår att ta sig an, det är bara så. Den är så svår att översätta till begriplig svenska. Paulus använder så många substantiv. Det är som att han skriver i någon sorts extas här. Så han tar liksom en påse med substantiv och så bara vräker han ut dem. Och det är inte vilka substantiv som helst. Det är liksom teologiskt pregnanta termer som han staplar på varandra. Oj, så det blir så kompakt att den här versen kan bli svår att komma åt. Och jag gjorde en ordagrann översättning så som jag skulle vilja ha den. Och då visade det sig till min stora glädje att det är exakt den översättning som Helge Åkesson gjorde 1911. Ordagrant. Det är ni. Det var inte dåligt. Den lyder så här. I Efesierbrevet 1:6. Alltså, han har pratat om barnaskapet här allra sist. Han har förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Det är vers 5. Och nu. Till pris för sin nåds härlighet med vilken han benådade oss i den älskade. Jag tror att jag skrev ner det, va? Gjorde jag inte det i bladet? Ja, hur som helst, jag lägger upp det på hemsidan sen. Så han gör allt det här till pris för sin nåds härlighet. För att hans nåds härlighet ska prisas. Den nåd som han har benådat oss med i den älskade. är jättekompakt. Och som vanligt så hinner jag inte kommentera allt i versen här. Men för att försöka komma åt vad jag uppfattar vara det viktigaste så har jag tänkt mig 3 punkter. Hör och häpna. Jag skulle vilja att vi försöker hålla nu 2 idéer i huvudet samtidigt. Först vill jag säga någonting om Guds nåd. Eftersom texten talar om det här. Att Gud gör allt det här oerhörda med oss. Till pris för hans nåd. Så vi måste få en känsla för Guds nåd här. Och sen, i den andra punkten, så hoppar jag lite. Och vill säga någonting om Guds härlighet. Eller hans ära. Jag kommer att använda dem lite om vartannat. Guds härlighet. Och i synnerhet då, hans nåds härlighet. Och därefter så ska jag försöka visa hur de här förs samman i den tredje punkten. Som handlar om, som texten säger, den älskade. Så för det första nåd, för det andra härlighet och för det tredje den älskade. Så, punkt nummer 1, nåd. Ja, vad kan vi säga om det då? Bibeln har ju enormt mycket att säga om Guds nåd. Guds nåd, den hänger ju samman med Guds kärlek. Som hänger samman med Guds godhet. Det finns på varje blad i Bibeln. Det finns överallt. Men det finns en bok som jag tänker mig skulle passa väldigt bra idag. Och som kanske allra tydligast illustrerar Guds kärlek i relation till sitt folk. En bild som både fångar Guds nåd, liksom skönheten i Guds nåd, och folkets brustenhet. Och det är ju Hoseas bok. Hoseas bok, där profeten Hosea, hans eget liv är Guds budskap till hans folk. Så jag tänkte helt enkelt att den första punkten handlar om Hosea. Historien om Hosea är fragmentariskt berättad och vi får inte särskilt mycket detaljer. Men som all annan historia så har den en början, en fortsättning och ett slut. Så jag tänkte att jag skulle hänga upp det här på en början och en fortsättning och ett slut. Historien börjar med att Gud ger Hosea en kallelse att stå i tjänst, en profets kallelse att stå i tjänst och förkunna Guds budskap till Guds folk. Alla profeter fick en sån kallelse och vi kan läsa olika kallelsetexter hos de olika profeterna. Men Hoseas kallelse var helt unik i sitt slag, för han fick Guds kallelse att gå och gifta sig. Och det var ju väldigt märkligt. Men det som var häpnadsväckande här är att han skulle gifta sig med vad texten kallar för en otrogen hustru. En sån person, en otrogen person, är en person som beskrivs i Ordspråksboken 25-28. Den säger att det är som en nedbruten stad utan murar. Alltså en otrogen person. Det är en person som inte har några försvar. En person som styrs av sina många olika lustar och viljor. Det är en person utan självkontroll. Framförallt då i sin sexualitet. Och Gud sa till Hosea, gå och gift dig. Gå och älska en kvinna som kommer att vara otrogen mot dig. En kvinna som kommer att krossa dig och förnedra dig när hon är otrogen med andra män. Som ständigt kommer att orsaka nya sår och trasiga relationer. Gå och gift dig med henne. Lova henne evig trohet och kärlek. Satsa på henne. Bilda familj med henne. Och Hosea gjorde som Gud hade sagt. Han gifte sig med Gomer. Och hon uppfyllde alla kriterier som Gud hade gett Hosea. Men det här var inget... Det var inget fejkat äktenskap. Det var inget halvhjärtat äktenskap. Åtminstone inte från Hoseas sida. Och det står inte uttryckligen i texten här. Men jag kan inte förstå det på något annat sätt än att Gud måste ha gett Hosea en orubblig, överväldigande kärlek till den här kvinnan. Att han älskade henne med allt vad han var. och att han gjorde allt för att hon skulle vara lycklig. Och de fick barn i snabb följd efter varandra. Men det sista barnet var inte ens hans eget. Han gav pojken namnet Lo-Ami. Inte min. Pojken fick heta inte min. Vi kan bara föreställa oss vilken smärta, vilken skam det här innebar för hela familjen. Hur hela stan skrattade åt Hosea, åt hans otrogna hustru, och hånade den här utomäktenskapliga pojken. Inte min. Jag vet inte, vad säger man? Horungen. Inte min. Kom inte min och lek. Kom och ät, inte min. Passa bollen, inte min. Vilket namn. Vilket namn. Här är berättelsens början. Hosea och hans otrogna hustru och pojken som inte ens var hans. Det här är förstås ingen kommentar på att uppfostra barn som inte ens biologiska barn. Ni fattar det. Det här är ju liksom en... Det går på tvärs mot kulturella referenser. Och berättelsen fortsätter nu med att Gomers otrohet bara tilltar. Och vi kan föreställa oss att sängplatsen in till Hosea allt oftare var tom. Att han kanske så småningom slutade fråga om var hon hade varit, för han kanske tyckte det var alldeles för smärtsamt att höra henne ljuga. Och ändå verkar hans kärlek ha varit detsamma. Han kunde inte sluta älska henne. Han längtade efter henne, trots att hon bara fortsatte att såra honom. Och gång på gång sökte upp andra män och förnedrade sig med dem. Och till sist så verkar det som att Gomer var helt borta. Att Hosea var definitivt övergiven. Hosea 2:5 säger: barnens mor var otrogen. Hon som födde dem gjorde skamliga saker. Hon sa: jag vill följa mina älskare som ger mig min mat och mitt vatten, min ull och mitt lin, min olja och min dryck. Så Hosea var helt övergiven. Och märkligt nog så verkar hans kärlek vara densamma, fast hans hustru inte fanns där. Och återigen så kan vi bara föreställa oss vilket socialt pris Hosea fick betala. Folk visste ju precis vad som pågick. Vad var det vi sa? Vad trodde han skulle hända när han gifte sig med Gomer? Det kan inte varit en överraskning. Vilken dåre. Och där står han med sina barn i famnen. Med sin lille inte min i famnen. Så patetiskt. Staden var ju naturligtvis inte större än att alla visste vad som hände. Även Hosea visste vad som hände. Han visste att Gomer gick från famn till famn och att hon gick allt längre ner i sin förnedring. Han visste att hennes beteende liknade en prostituerad. Med den skillnaden att det verkar vara hon som tog initiativet. Hon blev inte förförd, hon blev inte lockad. Det var hon som ständigt sökte nya erövringar. Det var hon som var ute på jakt. Och dessutom verkar det inte som att hon tjänade några pengar på det här. Tvärtom, det verkade som att hon var den som betalade, eftersom hon bara tycks bli fattigare och fattigare hela tiden. Så Hosea sökte upp den man hos vilken Gomer bodde hos för tillfället. Han visste att den här mannen inte försörjde Gomer på något sätt, utan bara exploaterade henne, utnyttjade henne. Och det står inte i texten hur de här samtalen gick till, men vi kan tänka oss att Hosea knackade på dörren och frågade: är du den man som bor med Gomer? Och mannen kanske svarade: ja, hon har varit här några nätter. Och Hosea kanske säger: ja, det är jag som är hennes make. Mannen kanske tänker: oj, nu blir jag slagen. Men istället så tar Hosea fram en liten börs och ger honom pengar. Och han säger: jag vet att du inte försörjer henne, men jag vill inte att hon ska svälta. Så ta det här och se till att hon har allt hon behöver. Och mannen kanske tänker: vilken dåre. Så tar han pengarna. Och så ger han Gomer allt hon behöver. Men hon vet inte varifrån pengarna kommer. Hosea hade hon glömt. Men i sin kärlek tog han ändå hand om henne. Såg till att hon levde åtminstone. Och mådde så bra som möjligt. Och historien slutar när Gomer har nått botten. Och troligtvis har hon då tvingats till en fullfjädrad prostitution. Hon kanske har skickats runt från man till man och tvingats liksom till det ena övergreppet efter det andra. Eller också kanske hon har blivit anställd, tempelprostituerad i något avgudat tempel. Och till sist så ställs hon ut som en handelsvara och skulle säljas som slav på marknaden. Hon stod där helt naken eftersom köparna måste liksom få veta varans kvalitet. Och så börjar budgivningen. Och då säger Gud till Hosea i första versen i tredje kapitlet: gå och älska din hustru igen fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Så Hosea tog sina besparingar och han begav sig till de slitna kvarteren där handeln pågick. Och så i djupet av Gomers skam och förnedring så hör hon en bekant röst genom budgivningen. 15 silvermynt och 540 liter korn. Det var värt lika mycket till. Så 30 silvermynt, vilket var priset för en slav. Och sannolikt var det här allt han hade, eftersom han inte bara kunde betala 30 silvermynt, utan han hade 15 och så sköt han till det som saknades med spannmål. Och man måste undra vad hon tänkte när hennes egen make köpte tillbaka henne där hon stod som en slav. Var han ute efter hämnd? Skulle han kedja fast henne? Misshandla henne? Nej. Han älskade henne som Gud älskar sitt folk. Alltså hans kärlek var lika överväldigande, lika villkorslös, lika trofast och evig som den alltid hade varit. Han skylde hennes nakenhet och han förklarade sin kärlek för henne. Han ville inte ha henne som slav, han ville ha henne som sin fru. Och nu skulle de låta relationen få tid att läka och de skulle hantera problemet med hennes otrohet. Han ville ta henne åt sidan och tala ljuvligt till henne. Han ville uppvakta henne och han ville visa sin kärlek för henne. Och hur reagerade Gomer på det här då? Blev hon kvar hos Hosea till sist? Levde de tillsammans, lyckliga i alla sina dagar? Det vet vi inte. Berättelsen slutar här och vi får inte veta hur det gick. Och innan nu vi går vidare till den andra punkten så måste vi ställa oss frågan: varför tvingades Hosea att vara med om det här? Varför skulle han gifta sig med Gomer? Varför älskade han henne så orubbligt trots att hon gång på gång svek honom? Och texten är ju tydlig med att Hosea och Gomers äktenskap, det är en bild av Gud och hans folk. Hoseas kärlek är en bild av Guds kärlek. Gomers otro är en bild av folkets otro. När Gud kallar Hosea att gifta sig med Gomer så är det som att han säger: Hosea, både du och jag har helt och hållet gett vårt hjärta till människor som trampar på det. Jag är make till en kvinna som inte bara är otrogen mot mig utan samtidigt förstör sig själv. Jag måste leva med den här dubbla smärtan att både bli avvisad av kvinnan som jag har lovat evig kärlek och samtidigt se henne förstöra sig själv. Och om du inte har erfarit hur det är, så kan du aldrig förstå min kärlek, min smärta. Du kan aldrig förstå vad kärlek, du kan aldrig förstå vad nåd är, Hosea, förrän du upplevt det. Och här får vi en bild av, ni ser, ni får en bild av kärlek, av nåd, av synd. Vi behöver den här bilden för att förstå Guds kärlek. Vi behöver den här bilden för att förstå vad synd är. Att synd inte handlar så mycket om att bryta regler, utan snarare kan förstås som en sorts otrohet. Det är att sätta mig själv och mina begär först. Men när jag gör det, så förstör jag dels den relation som jag är skapad till, nämligen till Gud. Men jag förstör, och när jag förstör den relationen, så förstör jag också mig själv. Det är ofattbart destruktivt. Men så får vi också en bild av Guds nåd. Han går tillbaka till den här kvinnan som bara har gjort ont mot honom. Han betalar allt han har så att han kan få henne fri, så att hon kan vara med honom igen och han kan älska henne igen. Och relationen blir upprättad och hon blir upprättad, men inte på grund av någonting gott som hon har gjort, utan bara på grund av allt gott som han har gjort, på grund av det pris som han har betalat trots allt ont som hon har gjort mot honom. Så här har vi en tanke som jag vill att du håller i huvudet. Här lämnar vi berättelsen om Hosea och vi går in i den andra punkten, som handlar om Guds härlighet eller hans ära. Så vi behöver ju fråga oss här då. Varför gör Gud allt det här mot oss? Om vi är kvinnan i den här berättelsen och Gud är mannen, varför gör Gud det här? Om vi lämnar honom hela tiden, varför? Varför tar han sig an oss? Varför överlämnar han oss inte åt oss själva? Att liksom söka tomrummet i vårt inre med olika former av njutning tills vi dör. Varför betalar han det högsta tänkbara pris? Varför utger han sin egen son så att var och en av oss som tror kan få evigt liv? Varför välsignar han oss i Efesierbrevet med all den andliga välsignelse som finns i himlen? Varför utväljer han oss innan jordens grund är lagd till att vara heliga och fläckfria inför honom? Varför har han förutbestämt oss till barnaskap? Han gör det för att han älskar oss. Får vi ju lära oss av att se. Han gör det för att han älskar oss. Men varför älskar han oss? Ja, han älskar oss för att han älskar oss. Det finns inget svar på det. Ingen vet. Men texten här ger också ett annat syfte. För att hans nåds härlighet ska prisas. Paulus säger i den här versen att allt det goda Gud gör mot oss syftar till att härligheten i hans nåd ska prisas. Under det senaste året här som har gått, under det här året som församlingen har existerat, så har vi ganska många gånger talat om hur Gud gör allting till sin ära. Och hur det högsta syftet med våra liv är att ära honom, njuta av honom. Men hör här. Gud gör allting till sin ära. Allting i universum kretsar kring honom. Och det är bra. Det är som det ska. Vad skulle universum annars kretsa kring? Om inte kring honom. Han är den enda som klarar det. Men höjdpunkten, klimax i hans ära, i hans härlighet, klimax, det vackraste, är hans nåd. Att han tar sig an oss igen. Att han inte lämnar oss åt oss själva, utan att han älskar oss trots vår otrohet mot honom. Vi ser hans härlighet gång på gång i Bibeln. Vi ser det i eld och oska och muller och berg som skakar. I en helighet som är förtärande eld som dödar oss när vi kommer nära. Bibeln talar om strålglans och obeskrivlig skönhet. Men hans härlighet når sin höjdpunkt, vänner, när vi får se hans nåd. Nåden är det mysterium som änglarna längtar att få blicka in i. Och höjdpunkten är hans nåd. Hans nåd når sitt klimax i lammet som blev slaktat. Uppenbarelseboken 5:9. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar, språk och länder och folk. Så det finns en stigning här. För det första, Gud gör allting till sin ära, sin härlighet. Och allt som händer kommer i slutändan att ära honom. Och nästa steg, höjdpunkten i hans härlighet är hans nåd. Och det sista steget, höjdpunkten i hans nåd är lammet som blev slaktat. Där får vi se Guds härlighet i en klarhet och skärpa som aldrig tidigare. För lammet, Kristus, har med sitt blod friköpt folk, människor, åt fadern, från alla stammar och språk och länder och folk. Och för att nu ge en känsla av att det här verkligen är vad Bibeln talar om, så tänkte jag läsa några bibelord. Rätt så många faktiskt. Ja, jag tror att det blir bra. Jag tänkte att jag skulle citera kanske 12 eller något sånt. Vi får se, jag kanske hoppar över någon. 12 personer ur Bibeln som talar om det här på olika sätt. Och jag kommer att hålla ett högt tempo, så försök inte att bläddra med här. Jag har skrivit ner hänvisningarna i gudstjänstbladet. Jag tror att det ska stämma. Och sen så lägger jag upp den på hemsidan i veckan här. Så, för det första. Mose. Han förkunnar Guds ord över de israeliter som är redo att fly från Egypten. De är förslavade och redo att fly från Egypten. De kan inte föreställa sig, de kan inte förstå hur det ska gå till. För Egypten är så förkrossande överlägset. Och Mose säger så här, Gud säger genom Mose. Se, jag ska förhärda Egypternas hjärtan. Så att de följer efter dem. Och jag ska förhärliga mig själv på farao. Och hela hans här, på hans vagnar och ryttare. Egypterna ska inse att jag är Herren när jag förhärligar mig på farao. På hans vagnar och ryttare. Han gör det för sin ära. För andra, David. Han återkommer om och om igen till Guds ära och härlighet. Psalm 8. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Psalm 19. Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Psalm 96. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Stor är Herren och högt prisad, värd att vörda mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Kom med gåvor till hans gårdar. Psalm 29. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbe Herren i helig skrud. Psalm 115. Inte åt oss Herre, inte åt oss, utan ditt namn ska du ge ära. För din nåds och din sannings skull. För det tredje, Jesaja. Gud förkunnar genom Jesaja, oh wow, hans ofattbara upphöjdhet, hans exklusivitet. Och det finns så mycket texter. Jesaja 48:2. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära till någon annan eller mitt lov till avgudabilder. Jesaja 43:6. För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. Var och en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära. Som jag har format och gjort. Nummer 4, Habakkuk. Det här är ju kanske ett av de mest underbara löftena i hela Bibeln. 2:14. jorden ska fyllas med kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker havets djup. Zakaria, Gamla testamentet går mot sitt slut. Zakaria lyfter än en gång fram hur allting kretsar kring Guds härlighet. Zakaria 2:5. Och jag själv, säger Herren, ska vara en mur av eld omkring staden. Och jag ska vara härligheten där inne. Det är en sorts eskatologisk vision här. Jag ska vara härligheten där inne. Det är precis samma sak som han säger i Uppenbarelseboken. För det sjätte, Jesus. När han ger ett mönster för hur vi ska be, så är det första vi ska be om Guds härlighet, Guds ära. Så ska ni be, säger Jesus. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. När han utövar sin allmakt, när han reser upp Lazarus från de döda, så säger han: den här sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Fattar ni? Döden är en badanka i Guds händer som Gud använder för att han själv ska bli förhärligad. Johannes 12. Alltså, när han nu trots sin allmakt går mot slutet, när han ska ge sitt eget liv, så gör han det för att förhärliga Gud. Han säger, Johannes 12, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Och när han till sist ber för sina lärjungar, för sina efterföljare, han ger uttryck för sin innersta önskan, så säger han: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att sonen kan förhärliga dig. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. För förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Och så lite senare, vers 24. Fader, jag vill att där jag är ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Paulus, när han beskriver varför Jesus kom, så säger han i Romarbrevet 15, vers 8. För att visa Guds trofasthet, bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna, det är vi, att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Och när han ber för församlingens enhet, Romarbrevet 15:6, så är det så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Ni prisar, ni ärar honom. När han kallar oss till en kristen livsstil, så säger han: ni är köpta med ett pris, högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och i allt vi gör, så säger han, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör det till Guds ära. Romarbrevet 11:36. Vi måste sätta musik till den här, vi sjunger den. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Petrus, han säger så här, 4:11, första Petrus 4:11. Om någon tjänar, ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Johannes. Om och om Oh, wow. Om och om igen så lyfter Johannes fram det här. Guds och lammets oändliga härlighet och ära. Uppenbarelseboken 1, vers 5. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten. I vad då? Evigheters evighet. Amen. 5:12, uppenbarelseboken. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt är skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem, hörde jag säga, säger Johannes. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran. Och härligheten och makten i evigheters evighet. Vänner, det här är bara ett minimalt urval. Bibeln pratar om det här. Eller hur? Bibeln, det här är Bibelns budskap. Och det finns så mycket man skulle kunna citera. Men jag skulle vilja få med två personer i alla fall utanför Bibeln. Jag vet inte om jag skrev ner dem där. Men två personer. Som när de ser på sitt liv, de tänker så insiktsfullt om vad deras liv är till för. Augustinus. När Augustinus sätter ord på den viktigaste dagen i sitt liv, den dag då han blev född på nytt, så säger han så här. O Herre, min hjälpare och min återlösare, jag ska nu bekänna och förkunna ditt namn till ära. Därför. Hur du har befriat mig från lustans bojor. Från mitt slaveri under den här världens lockelse. Augustinus känner verkligen igen sig i Gomers livsstil. Gud har befriat honom ur det slaveriet. Till sin egen ära. Reformatorn Jean Calvin. När han sammanfattar vad hela hans liv handlar om, då säger han, det här är hans livs liksom, syfte. Att framställa inför människor som det främsta motivet för deras existens. Alltså, om jag är Calvin, så är mitt syfte att förklara för alla människor, för er som sitter här, varför ni finns. En iver för Guds ära. Ni finns för Guds ära. Och så länge den här kroppen, Calvins kropp, drar efter andan, så tänker jag kämpa för att ni ska förstå det. Från första bladet till det sista bladet så kretsar Bibeln kring Gud. Och hela våra liv avgörs i frågan om vad vi gör med Guds ära. Om vi vill att våra liv ska kretsa kring Gud eller kring oss själva. I Gamla testamentet så ser vi hur Gud förhärligas genom att han slår ner sina fiender. Han är som en kung. Vi ser att han förhärligas genom att beskydda och bevara sitt folk och att hans folk lever för honom. Vi ser eld och blixtar och dunder. Och i Nya testamentet så ser vi hur Gud sänder sin enfödde son. Och aposteln Johannes säger, vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har av fadern. Så i Kristus så får vi se Guds härlighet i fullständig klarhet. Och det blir som allra tydligast när Kristus ger sitt liv för att köpa oss fria och försona oss med Gud. Hela vår frälsning handlar ytterst om, som Paulus säger här i vår text, att härligheten i Guds nåd ska prisas. Okej, nu har vi dels talat om Guds nåd. Vi har sett en bild av det i Hosea som köper fri sin otrogna hustru. Älska henne trots allt hon har gjort mot honom. Och så har vi nu tittat på hur Gud gör allting för sin äras skull. Och hur hans ära blir som allra tydligast i lammet som blir slaktat. Nu går vi vidare till den sista punkten. Oj, oj, oj. Det är ju... Ni orkar. Vi går vidare till den sista punkten och jag ska försöka förklara hur de här två tankarna löper samman nu. I det som Paulus nu säger, den älskade. Men det här är det viktigaste jag ska säga idag. Så häng med. Häng med. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. För när vi ser att Jesus kallas för den älskade, så för det oss rakt in i treenighetens mysterium. Allt som Gud har gjort, allt som Gud har gjort för oss, har han gjort för oss i den älskade. Den älskade. Det är förunderligt. När vi läser evangelierna så får vi vid ett par tillfällen se hur förhänget liksom dras åt sidan lite grann. Och vi får höra om när Gud Fadern själv med egna ord talar om sin son. När Jesus börjar sin offentliga verksamhet, när han döps av Johannes döparen, så berättas det om att när Jesus kom upp ur vattnet så öppnades himlen och den helige ande sänktes ner över honom som en duva. Och man från himlen hörde Gud Faderns röst som sa: detta är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Och jag är så frestad att spekulera i vilket språk pratade Gud. Var det hebreiska? Kan han ha sagt dodi, som hela höga visan är full av? Min älskade. På ett liknande sätt var det på förklaringsberget. Jesus tog med sig de tre närmaste lärjungarna upp på ett berg och där förvandlades han inför deras ögon. Och så sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet så var det en röst som sa: detta är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. När Gud Fadern talar om sin son så är det här begreppet som kommer fram. Den älskade. Det är en relationell term. Gud är tre personer, samma väsen, tre personer. Och det här är en del av evangeliet. Evangeliet handlar om att Gud är en fader som älskar sin son och genom sin ande förenar oss med sonen så att vi kan dela sonens liv inför fadern. Förstod ni det? Och ganska djupt sagt, ska jag säga. Det har jag inte hittat på själv. Guds son är den älskade. Och genom sin ande så liksom förenar han oss med sonen. Så att vi tillsammans med sonen kan framställas inför fadern. Vi kan dela sonens liv med fadern. Oj vad vi ska prata mer om det här i Efesierbrevet. Det här låter teoretiskt, men det här är anledningen till att jag tog så mycket tid inledningsvis att tala om Hosea och hur vi förhåller oss till Gud som ett äktenskap. Och jag ska förklara vad jag menar. När Martin Luther först skulle artikulera en mogen förståelse av rättfärdiggörelse genom tron alena, när han skulle liksom komma ut och förklara för världen vad rättfärdiggörelsen handlade om, vilken text använde han sig av, tror ni då? Det var inte Romarbrevet. Den första text som Martin Luther använde sig av när han skulle förklara rättfärdiggörelsen genom tro alena var Höga visan 2:16. Min älskade är min och jag är hans. Det står min älskade. Jag är väldigt besviken på de svenska översättningarna som säger min vän. Min älskade, då det, alltså det, min David. min älskare är min och jag är hans. Luther, han gav ut en liten bok 1520 som heter Om en kristen människas frihet. Och i den här, det är där han citerar Höga visan. Och i den här boken så berättar Luther en liknelse, en berättelse om en kung som gifter sig med en kvinna som har dåligt rykte. Ni ser en viss en koppling här till den första punkten. Luthers liknelse, en kung som gifter sig med en kvinna som har dåligt rykte. En kvinna som påminner väldigt mycket om Gomer. Och det här är förstås en liknelse om föreningen mellan Kristus och en syndare. Och Luther säger, den här flickan kan aldrig göra sig själv till en drottning genom några goda gärningar. Hon kan bara bli drottning först när han yttrar orden, jag tar dig att bli min. Då, säger Luther, precis i det ögonblicket så sker ett fantastiskt äktenskapligt byte. Allt som hon har ger hon till honom. All hennes död, hennes fördömelse, hennes skulder, det ger hon till honom och han tar dem på sig. Och allt som han har, allt hans liv, hans välsignelse, hans fullkomliga rättfärdighet ger han till henne. Och Luther återkom till det här ofta. Och många efter honom har plockat upp samma bild. Precis i det ögonblicket som flickan blev drottning. Alltså hon kunde ha gått på gatan i många år. Hon visste inte hur man förde sig i ett hov. Hon kunde inte bete sig som en drottning. Så i hennes karaktär var hon fortfarande en slav under sina egna begär. Hon gjorde som hon själv ville. Hon hade inget självförsvar. Men samtidigt hade hon en drottningsstatus. En drottningsposition. På samma gång. Hon var liksom slav och drottning på samma gång. Och Luther sa, så är det med den troende. Där i det här saliga bytet, där Kristus ger allt han har och allt han är till oss. Och det innebär att vi på samma gång har förklarats rättfärdiga, men vi är syndare i oss själva. Samtidigt. Och nu har jag ju inte tid mer, jag har ju överskridit en, att stanna upp och beskriva vilken kolossal sprängkraft det här hade i den romerska kyrkan på den här tiden. Men det var absolut ofattbart att vi som kristna kan förhålla oss till Jesus Kristus, Guds enfödde son, som om vi är hans brud. Som om vi är gifta med varandra. Att vi skulle kunna kalla honom för min älskade tillsammans med kvinnan i Höga visan. Säga, min älskade är min och jag är hans. I ett äktenskap så har man inga medlare. Om jag vill tala med min make så behöver jag inte gå till hans mamma. Eller till hans mormor. Eller till någon av hans kompisar och be dem liksom lägga ett ord för mamman som ska lägga ett ord för min make. Det är helt befängt. Och man älskar varandra för den man är. Alltså inte, han älskar ju inte mig för vad jag kan erbjuda honom. Vad har jag att erbjuda honom? Vad kunde Gomer erbjuda Hosea? Han älskar mig för att han älskar mig. Det här är ofattbart. Han gläds i mig. Du vet Jesaja 62, som en brudgum jublar över sin brud, så ska din brud jubla över dig. Här, vänner, här är faderns hjärta för dig som är i Kristus. Här är sonens hjärta för dig. Han för dig in i en förening med sig själv. En förening som är fylld av jubel och glädje till Guds ära. Och du kan förhålla dig till fadern som om du vore hans barn. hans eget barn. Och du kan förhålla dig till sonen som om du vore hans hustru. Han är din och du är hans. Det är sonens syfte med oss. Han är den älskade. Han förenar dig med sig själv så att du kan föra fram inför fadern helig och fläckfri. Förstår du att frälsningen inte bara handlar om att du ska bli frälst, liksom befriad och räddad från fördömelse. Frälsningen handlar om att ära honom, att njuta av honom, att glädjas i honom. Så nu, innan jag slutar, jag vill bara ta fram samma text som jag nämnde som hastigast i förra predikan. Johannes 17:23. Kanske Bibelns mest märkliga vers. Den säger att Gud, Fadern alltså, har älskat oss med samma kärlek som han älskar sin egen son, Jesus Kristus. Det är ofattbart. Att han älskar oss som har förenats med Kristus genom tron. Att han älskar mig lika mycket som han älskar sin evigt enfödde son. Med samma kraft, med samma intensitet, med samma glädje. Så när han kallar sin son för den älskade, så riktar han samma oändliga källflöde av kärlek mot dig som är förenad. Så vänner, låt oss leva värdigt en sån kallelse. Låt oss leva med den värdighet som han redan har tillskrivit oss. Så låt oss lägga bort vår självupptagenhet och låt oss leva för att ära och njuta av honom. Låt oss be tillsammans. Fader, än en gång, det känns som att det upprepas så mycket, men än en gång så ställs vi inför ord och begrepp och språk som liksom övergår vårt förstånd. Hur kan vi någonsin fatta att vi är lika älskade som sonen? Hur kan vi någonsin fatta att när du kallar sonen för den älskade så har vi liksom tillträde till samma epitet? Vi kan inte annat än be, Fader, att den heliga ande skulle upplysa våra hjärtan. Att vi får se oss själva i ljuset av den här härligheten. Upplys våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.